Välkomna till predikan nummer 4 ifrån den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till kapitel 2 och ska läsa de 16 första verserna. Men låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i kapitel 2, verserna 1 till och med 16. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda. Juden först, men också greken. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Juden först, men också greken. För Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar, som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus har i det föregående, i Romarbrevets första kapitel, klandrat hedningarna för deras grova yttre synder. Nu kommer vi till domen över nästa kategori människor, moralisterna. Dessa instämmer i vad Paulus har skrivit om de uppenbara syndarna i föregående stycke. Men Paulus låter inte heller dessa komma undan. I detta stycke drabbar Guds vrede de som visserligen till det yttre lever efter lagen, men i hjärtat hatar lagen och alltså egentligen helst skulle vilja leva som om ingen lag hade funnits. Detta är skenhelighet. Dessutom dömer dessa de som till det yttre bryter mot Guds lag, fastän de i sina hjärtan själva är likadana. Ingen frikänns alltså från synd. Guds vrede gäller också de som i sina naturliga krafter eller med sin yttre fria vilja tror sig leva rätt. Dessa är i Guds ögon inte ett dugg bättre än de uppenbara syndarna. Jesus har i bergspredikan förtydligat vad budorden handlar om. Mördandet sker inte bara på ett yttre sätt, utan även den som hatar sin nästa har begått mord i sitt hjärta. Och äktenskapsbrott har även den begått som hyst åtrå till sin nästas hustru i sitt hjärta. Vi ska i predikans första del tala om egenrättfärdighetens synd och slutliga straff. Den egenrättfärdige har behållit sin tro på sig själv och sin godhet eftersom han jämfört sig med de uppenbart ogudaktiga som Paulus tidigare beskrivit. Men då har han använt fel måttstock. Han ska inte jämföra sig med dem, utan med hur god, mild och tålmodig Gud är. Skaparen som tagit hand om honom varje dag. Han borde insett sin plikt att älska Herren av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft. Detta har han inte gjort. Tvärtom har han föraktat Herren genom att inte värdesätta hans stora godhet. Den egenrättfärdige moralisten är inte ett dugg bättre än de uppenbara syndare han fördömer. Beskrivningen av dessa, att de inte prisade honom som Gud eller tackade honom i Romarbrevet 1:21, eller att de inte satte värde på kunskapen om Gud, Romarbrevet 1:28, gäller i lika hög grad den egenrättfärdige moralisten. Den som lever i självrättfärdighet står under Guds dom. Att Gud inte genast straffar dem beror på hans tålmodighet, att han inte vill att de ska gå förlorade. Hans godhet gör att han uppskjuter straffet och väntar på deras omvändelse. Dock inte hur länge som helst. Om inte den egenrättfärdige syndaren bekänner sin synd och omvänder sig, kommer all den skuld han samlat på sig till sist att bestraffas på vredens dag, det vill säga domedagen. Vi skulle kunna säga att Gud med den ena handen räcker fram sin nåd åt alla syndare, samtidigt som han med sin andra hand håller tillbaka sin vrede. Sån är situationen under nådatiden. Men när, som det står i vers 5, Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras, ja, då dras båda händerna tillbaka. Ingen nåd ges längre och vreden får sitt fulla utlopp. Det är ett verb som i vers 5 har översatts som att samla, alltså att samla på sig vrede till domens dag. Betyder ordagrant att bygga upp en skatt. I normala situationer försöker människor samla på sig goda, värdefulla saker. Och så tror sig också moralisten göra genom sitt till det yttre rättfärdiga liv. Men de gärningar han utför är i själva verket styggelser i Guds ögon, eftersom de är självrättfärdiga och inte sprungna ur den sanna trons kärlek till Gud. Allt den egenrättfärdige gör lägger bara på mer och mer bränsle till den vrede som ska drabba honom på domens dag. Så ska vi nu i predikans andra del ta upp domen efter gärningar. I vers 6 till och med 8 skriver aposteln: han, alltså Gud, ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Paulus beskriver här vad Gud kommer att göra på domens dag. Det blir för var och en dom efter hans gärningar. När det här sagts att evigt liv ges åt dem som uthålligt gör det goda, tycks detta motsäga det som Paulus skrivit i Romarbrevet 1:17, att den rättfärdige ska leva av tro. Och Paulus skriver ju också på en rad andra ställen att människan frälses genom tron. Hur ska man förstå detta? En del utläggare, också goda lutherska sådana, förklarar dessa verser som att de talar om den frälsande trons frukter. De kristna blir inte frälsta därför att de gör goda gärningar. De gör goda gärningar därför att de redan är frälsta. Gärningarna behövs inte för frälsningen, men de kommer spontant som en följd av frälsningen. Den levande tron är inte utan gärningar. Jakob skriver i kapitel 2, vers 17 av sitt brev: så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Eller som Luther skriver i sitt företal till Romarbrevet: ja, tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott. Den frågar inte heller om man ska göra goda gärningar, utan innan man frågar har den redan gjort dem och är alltid sysselsatt med det. Men den som inte gör sådana gärningar, han har ingen tro. Han famlar och ser sig omkring efter tro och goda gärningar. Han vet varken vad tro eller goda gärningar är, men pratar och orerar en massa om tron och de goda gärningarna. Slut på citat. På domens dag kommer de goda gärningar som de kristna gjort att stå som yttre vittnesbörd på den genom tron mottagna frälsningen. Det är en sån vittnande funktion gärningarna har, då Jesus i domen säger till dem på sin högra sida. Ifrån Matteus 25, vers 34 till och med 36: då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Värt att lägga märke till är att de frälsta inte ens är medvetna om sina gärningar. De frågar i Matteus 25:37: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? De förlitade sig inte till goda gärningar, utan endast till Kristus. Men om nu Gud är rättfärdig, hur kan det då komma sig att de troende blir frikända i domen? Guds rättvisa kräver ju att synden bestraffas. Och också om de utkårade gäller att alla har syndat. De får en frikännande dom eftersom Jesus, deras huvud, redan burit straffet i deras ställe. Därför står de som rättfärdiga, som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. De som däremot inte velat tro på Jesus måste nu själva betala priset för sina synder. Och det blir de aldrig någonsin färdiga med i evigheternas evigheter. För dem blir det en fällande dom vid Kristi domstol. Jesus säger till dem: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Jesus hade betalat priset också för deras synder, men de ville inte ta emot förlåtelsen i hans namn och blod. Det är den enda anledningen till deras eviga olycka. Jesus ville frälsa även dem, men de ville inte. Av sammanhanget så synes emellertid inte den förklaring som här getts åt Romarbrevet 2, vers 6 till och med 8 och även vers 13 vara självklar, inte ens trolig. Det som har sagts, det är sant, det är riktigt, men det är nog inte detta som är poängen just här. Paulus går i hela avsnittet Romarbrevet 1:18 till 3:20 igenom en lång lista av anklagelser gentemot olika grupper av människor, judar och hedningar. Det hela mynnar till slut ut i sammanfattningen i Romarbrevet 3, andra hälften av vers 22 och vers 23. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Den uppenbara slutsatsen är förstås att det inte finns sådana människor som beskrivs i Romarbrevet 2, vers 6 till och med 8 och vers 13. Alltså sådana som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Sådana som är lagens görare och därmed förklaras rättfärdiga. De här verserna ingår alltså i ett större avsnitt där lagen förkunnas ända därhän att det till slut blir uppenbart att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Romarbrevet 3:20. Bibeln har två läror om frälsningen. Lagens och evangeliets. Båda är lika sanna. Det är bara det att endast evangeliets frälsningsverk, väg, är den enda som är öppen eller framkomlig för syndfulla människor, vilket vi alla är. Förstår man detta, har man ett klart ljus och allt i Bibeln faller på plats. Förstår man det inte, blir Bibeln den mest motsägelsefulla boken av alla. De två lärorna, lag och evangelium, går ihop på en enda plats, nämligen på Golgata kors. Gud har inte sett mellan fingrarna med synden då han förklarar oss rättfärdiga. På korset uppfylls orden från Psaltaren 85, vers 11. Nåd och sanning ska mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. På korset uppenbaras Guds kärlek till de förlorade människobarnen, till var och en. Istället för att straffa oss förövarna blev Gud själv människa och bar straffet i vårt ställe. Därför kan vi på en och samma gång säga: på korset ser vi hur mycket Gud hatar synden och syndaren. Det är lagen. Och på korset ser vi hur mycket Gud älskar syndaren. Det är evangeliet. På korset skedde ett saligt byte. Jesus tog vår synd och vi fick hans rättfärdighet. Jesus tömde vredens bägare för att vi skulle få dricka välsignelsens bägare. I den här uppställningen som jag redogjorde för, att på korset så ser vi både hur Gud hatar synden och syndaren, och på korset ser vi hur mycket Gud älskar syndaren. Då hörde vi alltså att Gud inte bara hatar synden utan också syndaren enligt lagen. Och eftersom det här är en ovanlig tanke för många så ber jag åhörarna att själva se efter i Psaltaren 5:6, Psaltaren 11:5, Hosea 9:15. Det finns också andra ställen som visar hur Gud hatar syndaren enligt lagen. Nu till predikans avslutande del. Hur Gud bestraffar all synd. I vers 9, där Paulus talar om straff, först för juden men också för greken, görs liksom i Romarbrevet 1:16, där Paulus talar om evangeliet, en rangordning. Juden ställs främst, men greken, det vill säga hedningen, finns också med. Det här kan verka besynnerligt då Paulus samtidigt motiverar det hela med att Gud är inte partisk, vers 11. Är det inte just partiskhet att göra skillnad mellan grupper av människor beroende på deras etnicitet eller religiösa bakgrund? Lösningen på den skenbara motsättningen är den andliga lag som Jesus ger i Lukas 12:48. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Genom hela gamla förbundet handlade Gud på ett unikt sätt med Israels folk. Bland alla folk på jorden hade de en särställning, eftersom det var bland dem som Herren sände sina profeter. Det var de som hade fått den skriftliga uppenbarelsen. Vilken oerhörd förmån, vilken särskild nåd hade inte visats judarna. Men allt detta medförde också ett särskilt ansvar. Den som trots denna nådebevisning väljer att inte följa Herren, inte tro på hans löften och inte leva gudfruktigt, den ska få en så mycket hårdare dom än den som inte fått alla dessa nådeförmåner. Som Jesus säger i Lukas 12, vers 47-48. Den tjänare som vet sin herres vilja, men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Därför kan Paulus skriva: nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda. Juden först, men också greken. Utan att detta gör Gud partisk. Paulus utvecklar i verserna 12 och 13 och även i vers 16 ett resonemang. Resonemanget handlar om att Gud bestraffar all synd, också den hemliga som vi ser i vers 16, den som är dold för andra människor. Alla människor ska dömas efter Guds lag, både hedningar som är utan lag och judar som är under lagen. När det i vers 12 talas om utan lag och under lagen avses den uppenbarade mosaiska lagen. Inskjuten i vers 14 och 15 är bemötandet av en tänkt invändning som går ut på att hedningar som inte fått lagen inte kan dömas av lagen. Paulus svarar att hedningarna visserligen är utan den uppenbarade lagen som Gud gett genom Moses, men de har likväl lagen i form av den naturliga lagen som finns nedlagd i varje människas samvete. Alla skapade människor vet av sig själva vad som är gott och vad som är ont. Det har ibland frågats hur det kommer att gå med alla människor som inte nåtts av evangelium. Kommer de att gå förlorade, trots att de så att säga inte haft möjlighet att bli frälsta? Paulus är glasklar vad gäller detta. Av vers 12 framgår att hedningarna kommer att dömas skyldiga och bli förtappade. Detta eftersom de brutit den lag som finns i deras hjärtan. Vers 15. Paulus skriver sen, senare i kapitel 3, vers 10, att ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och i vers 23, att alla har syndat och står under Guds dom. Det enda hoppet att bli frälst, det är att åkalla Herrens namn. Och det kan man bara göra genom hörandet av evangeliets predikan. Det här är någonting som Paulus talar om i Romarbrevet kapitel 10, verserna 13 till och med 15. På det sättet uppstår den frälsande tron som kan åkalla Herrens namn. Alltså, skriver Paulus i Romarbrevet 10:17, kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Där evangeliet ännu inte nått fram, föds, lever och dör människor i andligt mörker under Guds dom. Den enda hjälp emot lagens och samvetets dom är evangeliet, som Paulus kommer att behandla utförligt i nästa kapitel, kapitel 3. Det är inte lagens hörare utan dess görare som förklaras rättfärdiga inför Gud, skriver Paulus i vers 13. Blotta kännedomen om lagen, inte ens den uppenbarade mosaiska lagen, är alltså frälsande. En sån föreställning låg annars nära till hands bland judarna som fått lära sig att de var Abrahams barn, Guds egendomsfolk. Nej, man måste även följa den, leva i enlighet med den. I Galaterbrevet 3:10 citerar Paulus 5 Mosebok 27:26. Förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. På domens dag kommer Gud att bestraffa alla överträdelser mot lagen. Detta i enlighet med det evangelium som Paulus fått genom Jesus Kristus. Vers 16. Den här formuleringen kan verka förbryllande eftersom evangeliet ju är en frikännande dom för Jesu Kristi skull. Men termen evangelium har en snäv och en vid betydelse. Den snäva betydelsen, som är den vanligast förekommande, är glädjebudskapet om frälsning på grund av att Jesus Kristus lidit och dött på korset i människans ställe och så stillat Guds vrede över synden så att människan får förlåtelse. Denna snäva betydelse har Guds lag som motsats. Guds evangelium skänker frälsning alldeles gratis åt alla människor som bara har att ta emot det i tro. Men Guds lag kräver fullkomlig lydnad, godhet och helighet för att en människa ska bli frälst. Den vida betydelsen av begreppet evangelium är all Guds undervisning, alla trosartiklar. Även om denna vidare betydelse av evangelium är ovanlig, förekommer den i såväl Bibeln som bekännelseskrifterna. I en av bekännelseskrifterna, Konkordieformen, sägs det i artikel 5 så här i Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 598 och 599. Stundom brukas detta ord så att man därmed har att förstå vår Herre Kristi hela lära som han själv framställer i sitt predikoämbete på jorden och bjudit lärjungarna i Nya testamentet och var i han inbegripet förklaringen av lagen och förkunnelsen om Gud, sin himmelske faders godhet och nåd. På samma sätt kallar Paulus i Apostlagärningarna 20 hela sin lära evangelium. Slut på citat. Det är denna vida betydelse av ordet evangelium som Paulus brukar här i vers 16. Därför kan han skriva att Gud kommer att döma dem som syndat enligt det evangelium som han predikar. Det är också sant att Gud i enlighet med den snäva betydelsen av begreppet evangelium kommer att frikänna alla som förtröstat på Jesus för sin eviga salighet. Hur djupt sjunkna de än varit i synder och överträdelser. Frälsaren säger: den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förkunnar, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.